Vi ska ju faktiskt ha livepod.
Ja, 18 maj, Rigoletto.
Jag kommer inte ens nämna stolarna.
Nej.
För det har jag pratat om.
Ja.
Nu ska vi prata om showen.
Ja, bara kort då, bara för de som inte vet. Alltså, ja. Alltså stolarna, man kan reclina dem, ja, och ligga som Joey och Chandler, ja, i Friends. Och så har man en QR-kod, så trycker man på vilken sprit man vill ha. Och så drar man in en GT för, ja, 160 kronor. Och sen så kommer den till ens
till
plats.
Ja, det finns så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört.
Vet du vad det är? Det är som business class.
Ja, verkligen. Och när vi då pratar om stolarna, ska också bara säga, man kan fälla upp mitten armstödet, så,
ja,
får man en soffa
med sin partner. Ja, det kommer bli jättetroligt.
Och men vi kommer också ha stolarna.
Ja, vi kommer också ha typ 2 fotbollslag på scenen.
Ja. Det kommer alltså, vara, alltså det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, för det är så många.
Ja.
Men alltså Mattssons massaker, tänk till den live.
Mm.
Jonas Dahlqvists frågelåda.
Mm.
Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve, Gillen, Tora.
Tjejnytt gör comeback.
Det är, ja, det är på en nivå av mycket folk.
Ja, det kommer bli något helt annat. Någonting man aldrig har sett.
Nej.
På scen, tror jag.
Det kommer ha allt. Allt kommer finnas.
Cirkus. Och, cirkus. Och det som är skönt med de där slutna rummen är också att man kan ju faktiskt ta upp saker som man ibland känner att det här kan man inte riktigt ha ute i eten.
Nej.
Men om Sanna Dolan har fått någon invit från någon gift känd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk.
Ja, alltså vi har tillgång
fotoförbud,
till
fotoförbud.
Exakt, vi har faktiskt tillgång till bioduken.
Mm.
Alltså gott snack upp på stora bioduken.
Mm.
Det är något nytt. Missa inte det här.
Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Ta med en god vän, så tar vi med oss Johan Rabeus.
Exakt. Och det kommer också vara, det är så mycket
förfest, efterfest.
I, ja, den här Rigoletto-baren.
Det kommer vara en hel dag. Liksom. Det kommer vara en hel dag.
Ja, och sen det är såklart alkohol, allting, bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul.
Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det.
Vi får kika på,
ja,
det.
Mm. Kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest bli. Också.
Ja, gud ja.
Mm.
Vad är en gott snack livepod utan efterfest?
Gud, det kommer bli så kul. Så länge sedan vi hade livepod.
Ja, det ska bli skitkul.
Ja, vi ses där, hörni.
Men, vart köper man biljetterna?
Filmstaden.se.
Ja, in och köp.
Tack på gott snack där.
18 maj.
Puss, hej. Hej.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Killarketyper på Hinge. Vilka är X egentligen? Malin Hector reder ut.
Jag är bäst. Man ska visa liksom så här.
Snark.
Du är allt jag behöver. Helena Lindholm är professor i konflikt och krigshalloj med specialintresse för Palestina-konflikten.
Vi faktiskt förefaller bevittna någonting som sannolikt kommer att betraktas som ett folkmord efteråt och som har folkmordsliknande inslag. Ja, det är många känslor och många tankar.
Paula Dahlberg, a.k.a. vardagsrasismen, har inte två och annat att säga om utvecklingen i Gaza.
Men det här gör det ju väldigt svårt för Netanyahu och Israel att liksom hävda någonstans att ja, men Hamas vill inte ha fred, Hamas vill bara fortsätta våldet, de säger nej till alla fredsavtal och så vidare. För nu finns det ett fredsavtal som USA har godkänt och som Hamas har godkänt och som Israel vägrar svara på, och ändå ökar man våldet.
Ja. Och Nora Karltun om killars speciella språk i fotbollspoddar.
För att jag hade en tjej sagt precis så, precis så. Jag hade mördat henne. Lyssna den där fitta. Så där pratar man inte med. Jag blir skitarg.
Helena Hägg har hängt med demonstranterna på University of Chicago.
Jag tycker att det är liksom en otrolig grej hur det finns en tendens att liksom ignorera den här gruppen judiska studenter och judiska organisatörer, som att de typ inte finns, när de utgör en jättestor del av både de här tältlägren då på universiteten, men även i den större Palestina solidaritetsrörelsen.
Ja, hoppas det ska väl smaka. Ja, just det, god morgon.
Nu är det gott snack hela morgonen på podcasten. Gott snack hela morgonen, yeah, yeah, yeah.
Fantastiskt. God morgon gänget. Nora, Malin, Clara, August.
Greetings citizens of the United States. This is a message from Anonymous.
Anything you say can and will be used against you in a court of law.
Jag har helt vant mig nu vid mitt intro. Det tror jag aldrig skulle hända.
Bra.
Jo, för jag, ja, jag har hoppat upp på sadeln igen och ska försöka hitta kärleken. Så jag har laddat ner Hinge igen.
Fina.
För att jag swipade nog slut på alla killar i hela Stockholm, tror jag. Och ja, då behövde jag ta bort den och liksom starta igen. Men jag måste ju vänta lite, för man vill ju inte verka desperat. Så jag laddade ner det nu för typ en vecka sedan. Och så gav jag upp på att hitta kärleken efter typ en halv dag. Det var inte nice.
Men Hinge, funkar det som, är det liksom samma layout som Tinder? Att man swipar och sådär?
Det är lite annorlunda.
Man kan se alla som har likat den. Eller jag inte samtidigt, men du har liksom lyxen av att så bestämma så här, ah, okej, men den här killen har gillat mig, tycker jag.
Gäller det även killar?
Ja, alltså det går båda hållen. Och sen har de någon vidrig grej att de samlar alla snygga på en liten speciell sida. Nej. Men du kan ju inte swipa på dem utan att absolut förnedra dig själv och skicka dem en ros. Alltså liksom att det är så här, jag tycker det är som en superlike.
Typ. Det är det pinsamma som man råkar skicka
en ros. Man är där och kollar och så bara så man råkar skicka en ros. För den kommer också upp på skärmen. Den dyker upp framför alla andra likes och bara så här, någon tycker om dig extra mycket. Och här får du en ros. Så det är lite så stalker
beteende. Men jag fattar inte, är det AI som då bestämmer att de här snygga killarna ska hamna i en
Nej,
grupp?
Det är väl bara liksom, alltså de som får ish mest. Fast jag tycker också så här, jag har ju haft en period då när jag har haft Hinge väldigt länge, och kvaliteten på toppixen eller liksom de super, alltså den dalar ju. Så jag, så här, till sist så får man ju liksom, när man har hamnat tillräckligt länge så kommer ju liksom fan som helst. För att man kan ju ta samma topics i dag efter dag. Men det som också, det som är skillnaden från Tinder, för jag misstänker att ni inte har haft Hinge, det är att man ska svara på något som kallas prompts i sin profil. Och det är ju typ en fråga eller påstående som ska säga något om ens, om en personlighet. Och jag tycker typ att det är lite nice, för att man kan ju, alltså man kan direkt avfärda någon som liksom ett freak om de svarar helt sjukt på dem. Och de vanligaste typish prompten för man ska få en känsla av vad det är för något, det är typ att dejta mig är som min mest irrationella rädsla, håller du inte med om att allt jag ber om är att eller tillsammans kunde vi Fattar ni? Mm-hmm. Så då har man liksom, då har man chans att skriva något lite roligt och visa att man är en skön typ.
Och sen friat i skämttarmen.
Ja, exakt. Men ska man, är det där man ska skämta?
Vad som får upp med mig är som att bo i Butcha och Gaza samtidigt.
Men man ska väl skämta. Jag är stenhård med det. Att jag tycker, är det inte roligt om du har skrivit typ så här, vad jag beställer till bordet och säger så, mellanrätter och rödvin. Hejdå!
Nu ska vi säga välkommen till Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning med specifikt intresse för Mellanöstern-Palestina-konflikten, olika aspekter av den palestinska situationen, särskilt om palestinska flyktingskapet, men också identitet och motstånd. Även särskilt intresse för flyktingskap och migrationsprocesser i relation till konflikt och utsatthet samt för diaspora befolkningar samt för statslöshet, och ordförande för regeringens expertgrupp för biståndsanalys och ledamot av styrelsen för stiftelsen för internationalisering
för
av högre utbildning och forskning. God morgon.
God morgon, god morgon. Tack så mycket. Jag vill bara säga att jag är inte längre ordförande för EBA. Jag har varit.
Okej, okej. Jag ber om ursäkt. Jag ska introducera dig för gänget runt bordet här. Det är alltså lite mycket folk kanske och lite mycket kablar, kablage och olika saker. Det är praktikant Klara, det är psychic Nora, det är psychic ljudtekniker August och så är det psychic och segmentshållare Malin Hector. Vi pratade precis om arketyper på Hinge. Alltså dating-appen.
Okej, okay. Det ser i alla fall trevligt ut.
Ja. Har du någon erfarenhet av arketyper av killar på dating-appen Hinge?
Det har jag faktiskt absolut inte.
Nej.
Vad skönt.
Är du i en stabil relation?
Jag är i en stabil relation, ja. Jag har ingen behov av någon dating-app för närvarande. Nej. I alla fall. Nej. Jag tror inte och hoppas inte jag kommer att behöva det i framtiden heller. Även planen.
Vad skönt. Du sitter du på Göteborgs universitet?
Jajamän, jag sitter på mitt kontor här på Lindholmen.
Alltid väldigt mysigt när vi får ringa till Göteborg av olika anledningar. Det här är gott snack. Vi ringer Glenn Hussein varannan måndag ungefär, när han behagar svara. Vad är dina tankar och känslor kring det som de håller ju på lite grann där nere nu, får man väl säga, och det händer mycket olika saker samtidigt. Hur insatt är du?
Ja, det beror på lite hur man ser det och vad man menar, men det som är den alltså mest akuta händelseutvecklingen är ju det som händer i Rafa, vilket ju var väntat eftersom den israeliska regeringen har hävdat att man ska genomföra en operation i Rafa. Så att det var ju väntat att det skulle ske, men det är ju väldigt oroväckande och väldigt dramatiskt. Var ska civilbefolkningen ta vägen någonstans är det tänkt? Evakueringsordrar har getts, men det finns liksom ingenstans att ta vägen. Israel kontrollerar också nu gränsövergången vid Rafa på då den palestinska sidan, övergången mot Egypten. Och det innebär att det blir väldigt mycket större hinder och svårigheter för hjälpkonvojer att ta sig igenom, vilket ytterligare då förvärrar lidandet för civilbefolkningen i Gaza.
Och vad är målet då med detta?
Israels mål är ju att alltså deras krigsmål är ju att förinta Hamas och att frita gisslan. Och man kan väl säga att sju månader av ett extremt intensivt och storskaligt våld mot Gazaremsan har inte inneburit att Israel har uppnått det målet att förinta Hamas. Och då menar man att Hamas ledarskap och att det finns ett antal militära plutoner, krigare i Rafa. Så det är den officiella målsättningen.
Det var ju prat om en vapenvila precis innan det här som Hamas, tror jag om jag har rätt, gick med på eller sa, ja men vi går med på den här, men det nekade Israel till, den vapenvilan. Vet man varför?
Ja, alltså det är fortfarande lite oklart vad som har hänt i de här diskussionerna, men så som jag har förstått det så var Hamas en uppfattning att det skulle ske, alltså skulle vara tre olika faser i den här vapenvilan om var deras 42 dagar, och där målsättningen skulle vara att det hela skulle leda till en permanent vapenvila och då så småningom ett upphörande utav all krigföring, inte bara en vapenvila utan ett upphörande utav kriget. Och det är väl det som inte Israel vill gå med på eftersom man inte anser att man har uppnått sina mål.
Vad har du gått igenom för faser sedan den 7 oktober?
Av
att följa den här konflikten liksom. Vad har hänt i dig som vet att det inte började den 7 oktober som många säger liksom?
Ja, det var en bra och svår fråga. Alltså jag tänker på morgonen den 7 oktober när jag förstod att Hamas verkligen hade brutit sig igenom stängslet mellan Gazaremsan och Israel och faktiskt befann sig att Hamas krigare befann sig inne i Israel, då förstod jag att det här var något väldigt stort och väldigt allvarligt. Mm. Sen var det ju ett chocktillstånd och en sorg när man förstod hur omfattningen av Hamas attack då, den brutaliteten i den terror, och också omedelbart en rädsla, min känsla var så här, vad kommer att finnas kvar av Gazaremsan efter Israels hämndaktion, det tänkte jag redan tror jag på eftermiddagen den 7 oktober. Sen är det olika faser av liksom, jag tror att alla känner sig ganska, alltså den sorg och förtvivlan och bestörtning och också hur ska jag säga, en sorts intellektuell ja, jag vet inte vad jag ska använda för ord, men det här att vi faktiskt förefaller bevittna någonting som sannolikt kommer att betraktas som ett folkmord efteråt och som har folkmordsliknande inslag. Ja, det är många känslor och många tankar.
Jag tänker på det här, eller du kanske ska säga, med som har varit senaste, nu är jag inte säker på att det var senaste veckan, men liksom med att de har hittat flera massgravar med barn, och Amnesty ytterligare kritik mot att Israel inte har några så oberoende liksom utredare. Har du någonting att säga om det?
Jag kan inte säga så mycket om just de här massgravarna. Det är ganska nya uppgifter ju. Men det är ju så att det är ett väldigt, alltså om man bara tittar på hela förloppet här efter den 7 oktober, så är det ju ett väldigt, väldigt väldigt stort antal enskilda händelser där det behövs oberoende granskning. Och om och hur den kommer att gå till eller se ut, det är svårt att veta just nu. Men vi har ju den processen i internationella brottmålsdomstolen i Haag och de uttalanden som har skett utav domstolen och ja, hela den rättsprocessen.
Har Israel bemött någonting, skulle du säga? De kraven som ställdes.
Vad menar du ifrån den?
Ja, att förhindra.
Ja, absolut. Liksom. Mm. Absolut. Israel har ju liksom dels så att säga försvarat sig i domstolen och sen efteråt i olika uttalanden menat att alltså Israels hållning eller den officiella bilden är ju att Israel gör vad man kan för att förhindra att civila kommer till skada och dödas, och deras officiella hållning är att det som sker det är en sorts collateral damage, det som kan hända i krig och inte någonting som är intentionellt eller att det har ett syfte från den israeliska regeringen.
Vad tänker du om de som säger att, att det har läckt liksom olika vad ska man säga, bitar information från högt uppsatta personer inom IDF som säger att de vet att de har förlorat strategiskt, de märker att det är liksom omöjligt att slå ut Hamas och att det nu bara är en fullt medveten etnisk rensning som fortsätter bara för att det är det de egentligen också vill liksom.
Mm. Jag kan inte riktigt kommentera sådana enskilda kommentarer heller, men jag skulle vilja säga att den här krigföringen som har genomförts mot Gazaremsan har riktat sig mot civilbefolkningen och mot civil infrastruktur på olika sätt redan från början. Vi har alla de här attackerna och operationerna på sjukhus, den, alltså hälsovårdsinfrastrukturen i Gazaremsan. Vi har blockaden från början, blockad, alltså inte, alltså en skärpning av blockaden som ju redan fanns före 7 oktober. Och förhindrande av livsmedel, vatten, bränsle och så vidare, införsel utav det. Vi har alla andra attacker mot annan civil infrastruktur, bostäder som förstörs, alla universitet, alla 12 universitet i Gazaremsan är helt eller delvis förstörda, moskéer och så vidare och så vidare. Så att jag menar att det har varit en medveten, att man medvetet har riktat sig mot civila redan från början. Sen så det här att Israel har misslyckats med sina krigsmål. Ja, man kan ju i alla fall säga att de inte har lyckats ännu då med att slå ut Hamas. Och det kan man ju diskutera vad det är överhuvudtaget, även om man bara diskuterar ut militärt strategi, vad det är ett realistiskt och rimligt mål, eftersom Hamas är väldigt mycket mer än en militär organisation. Ja. Men det här att riktandet mot civilbefolkningen, det har varit en del av krigföringen redan från början. Sen om det är så att det nu återstår bara då att fullfölja det kan jag inte riktigt kommentera.
Nej. Nej, för att de måste ju förstå att Hamas finns ju även på ringväg 149 nu efter det här kriget liksom. Så att det måste man ju förstå. Har du liksom ändrat åsikt på något sätt som kunde väldigt mycket innan? Eller har du fortfarande samma syn på Israel-Palestina-konflikten och liksom vad du tycker om de olika spelarna och så vidare?
Alltså, det är inte så att jag tycker så väldigt mycket om de olika aktörerna, men den bild eller min analys av Palestina-frågan, den kvarstår och då är min analys handlar om att det är en vad vi, alltså Palestinafrågan är en fråga om en sorts bosättarkolonialism där den en sorts struktur som handlar om kolonialism och ett projekt från den israeliska regeringens sida åtminstone ett antal decennier tillbaka om att så att säga lägga under sig så mycket mark som möjligt ifrån Västbanken och att göra livet svårt för civilbefolkningen. Så det handlar om ockupation, ja, det, men, och det förstår.
Man har ju väldigt ofta liksom, propagandan, vi har hört ju alltid att Israel har rätt att försvara sig. Tycker du att det är kontroversiellt att säga att Palestina har rätt till väpnat motstånd mot sin ockupant?
Alltså, för det första så ska jag säga att Israel har rätt att försvara sig. Alla stater har rätt till att försvara sig mot väpnade angrepp. Sen finns det ju en rätt för folk att göra motstånd mot ockupationsmakter som finns i folkrätten. Och där kan man diskutera vilka metoder som är tillåtna att använda sig av. Men det är i alla fall absolut aldrig tillåtet att använda sig av våld som riktar sig mot civila. Ett väpnat motstånd ska i sådana fall rikta sig mot militära strukturer och inte mot civila.
Ja, men det tror jag de flesta är med på. Men att man har rätt att göra motstånd mot sin förtryckarstat, så att säga.
Ja, folk har rätt att göra rätt mot ockupationsmakt och ockupationsstrukturer.
Det här kanske är en jättestor fråga, men vad ser du liksom för väg ut ur det här kriget? Vad finns det för eventuella lösningar egentligen på det här? Om det ens finns liksom?
Det är jättestort, och det är liksom genom den här senaste, alltså de här månadernas händelseutveckling, så är ju liksom, ja, palestinier och israeler är ju längre ifrån varandra än någonsin, och liksom förtroendet finns inte. Man tittar på Gazaremsan, så har vi en helt genomtraumatiserad befolkning, en hel generation som står utan framtidsmöjligheter och framtidshopp. Ja, ni vet. Så att det finns inte så liksom stora förhoppningar för någon typ av fredssamtal egentligen. Men å andra sidan så har ju dock västvärldens positioner förflyttat sig lite grann under den här perioden, och USA är mer och mer irriterad över Israels agerande. Och har börjat prata om en tvåstatslösning igen. Och det finns andra aktörer som har liksom börjat prata om att man ska erkänna Palestina som stat. Och det skulle kunna peka på att det kan finnas öppningar lite längre fram. Men det måste ju bygga på att det finns parter som vill prata med varandra. Och den israeliska regeringen har, så som den ser ut nu, inte något större intresse för den typen av diskussioner. Så jag tror att vi är väldigt långt borta från någonting som överhuvudtaget kan kallas förutsättningar för fred. Mm.
Tycker du att västvärlden har rätt att gå in och säga palestinska folket får inte välja Hamas som sina ledare?
Alltså det... Nu ska vi komma ihåg att det har ju inte varit några val då på Västbanken eller i Gazaremsan sedan 2006. De valen som ägde rum då, parlamentsvalen och 2006, de innebar ju att Hamas, eller det var egentligen en lista som hette Reform och förändring som vann de valen. Och anledningen till att man vann handlade dels om frågan om alltså motstånd mot ockupationen, men också om irritation över att Fatah, det andra stora blocket i palestinsk politik, var korrupt och det fanns missnöje och så med Fatah. Så att det problemet här är väl att det inte har funnits några val och att den palestinska myndigheten inte har öppnat upp för det. Samtidigt som här också finns en fråga då kring, för den palestinska myndigheten har under de här senaste åren krävt att om det ska hållas val så ska de också kunna hållas i östra Jerusalem, vilket Israel då har nekat möjligheter till.
Men liksom själva grundprincipen, tycker att de har rätt att rösta fram det väst stämplar som terrorister?
Det är en svår fråga, för att 2006 då var min uppfattning att väst måste acceptera resultatet utav de demokratiska val som hölls då. Sen är det klart väldigt problematiskt att i nuläget, om den typen av val skulle hållas och om Hamas vidhåller sina ideologiska principer som ändå bygger i hög grad på antisemitism och en våldsanvändning som riktar sig mot civila. Huruvida Hamas i sådana fall kan betraktas som en legitim partner, det tycker jag är en ganska svår fråga, men principiellt liksom, om man bara pratar principiellt så är det klart att i demokratiska val så måste man respektera utgången utav dem. Men jag menar, den här debatten är ganska stor egentligen. Vad innebär demokratin om den också innebär att helt antidemokratiska krafter kan röstas fram? För man ska också komma ihåg att Hamas är en politisk struktur som är extremt auktoritär också inåt mot Gazas civilbefolkning.
Ja, visst är det så. Är det något annat du tänker på, Helena, som du tycker att vi borde prata mer om just nu?
Det finns jättemycket att prata om såklart, hela tiden och varje dag. Någonting som vi ser just nu och som alltså, är intressant på olika sätt är ju de här olika studentprotesterna, hur de sprider sig över västvärlden och vad det kommer att leda till.
Bubblare att på Göteborgs universitet?
Det vet jag inte, men det finns ju studenter, alltså aktiviteter. Man tror att det var i Köpenhamn så har ju den här den här typen av, man kallar det för encampment, att man kampar på campus. Liksom. Jag har inte hört någonting om något liknande på svenska lärosätten ännu, men det är ett intressant fenomen, tänker jag.
Ja. Historiskt sett så har ju det ändå gett resultat om man kollar på liksom civil rights movements och Vietnamkriget och så vidare. Det har ju, de har ju ofta haft liksom fingret i luften och lyckats göra förändringar, och the ruling class har alltid sagt att det är våldsverkare och ligister som borde spärras in ju.
Exakt, och då jag tycker man kan fundera över det liksom, precis som du är inne på, ett större perspektiv. Vad betyder det att studentprotesterna inte så att säga inte minskar i styrka under den här tiden, utan snarare nu ökar i styrka. Och hur det också kanske kan kopplas ihop med andra frågeställningar. Kanske är detta liksom en ny ny generation studenter som kan likna det som du var inne på, civil rights movement, Vietnamkriget.
Det har ju varit också lite debatt om Palestinasjalen. Nu, den har ett annat namn också, men nu har jag tappat det. För det var nu någon riksdagsledamot som hade det på debatt i riksdagen, och då blev det någon debatt för att man ska inte ha politiska symboler på sig när man debatterar i riksdagen. Och igår i första semifinalen av Eurovision så hade väl Erik Saade också Palestinasjalen lindad runt sin handled när han uppträdde. Och så fick han väldigt mycket kritik för det, för att Eurovision ska vara fritt från politik och sådär. Men då fastnade man väl lite med, kan man kalla Palestinasjalen en politisk symbol?
Absolut, det är en politisk symbol. Kefia är det arabiska beteckningen. Och den symboliserar ju solidaritet med Palestina, frågan och Palestina-rörelsen. Men man kan också tänka att det är också någonting som har blivit väldigt intressant att följa med den här tiden, hur den här typen av symboler då har blivit otroligt viktiga och hur de har diskuterats i massmedia. Den här ramsan till exempel, från floden till havet, och vi har vattenmelonen är ju en annan sån här symbol som är politisk och som många använder sig av. Också för att inte kanske använda flaggan direkt då. Så det här liksom språkbruket och hur symboler blir viktiga och laddade och på vilket sätt man använder dem blir intressant. Erik Saade igår, han hade den ju lite diskret ändå runt handleden. Men ändå en väldigt tydlig manifestation.
jag vill inte bli liksom, vad säger man, rasbiologisk så, men är inte palestinier ofta jävligt snygga om man kollar på Sade, Badran, vem har vi mer? Hon, Gina Dirawi. Alltså det är inga fula jävlar.
Alltså, det är också bara kändis.
Jag tänker inte det är min roll att kommentera utseende.
Nej, men Helena, tack för att du tog dig tid. Om vi får återkomma någon mer gång och täpa in till din enorma hjärna med kunskap och erfarenhet, så gör vi gärna det.
Mm. Absolut, det går så bra så. Tack ska ni ha.
Tusen tack.
Bra dag. Ha det bra. Hälsa Götet så gott från oss.
Ja, ska jag göra.
Hej, hej. Hej,
hej. Hej.
Allt blir ändå bara lite mindre läskigt och allvarligt när det är på göteborgska, eller? Ja. Det kan vara ett folkmords liknande handlingar. Man känner bara, det lät så farligt, eller?
Man blir lite mer hoppfull.
Eller hur? Det är någonting. Det är jävligt härligt.
Ja, men hon var bra.
Hon var mysig.
Pedagogisk.
Saklig.
Ja, det är inte alltid man kan få det från någon som jobbar på universitet.
Nej, men hon var också mycket lärare.
Ja, verkligen. Ja.
Eller
det är ju en tyngd också när man sitter i ett rum fullt av böcker. Det är bara böcker. Man ser bara böcker. Ja. Hela backdropet är bara massa böcker.
Ja, det var en del böcker. Det får man säga.
Man vet ju också att hon har läst alla. Det är inte som någon... Som när influencers köper böcker och så bara, jag tyckte de var fula så jag vände dem åt andra hållet. Så man bara så. Jag vet att hon har läst, absolut.
Mm. Det har läst, det får man säga. Vad säger chatten?
Jo, de tycker att hon var saklig. De hade några chattfrågor.
Ja, ah, nej.
Mm. Men vi får ta det nästa gång vi pratar med henne.
Ah. Ja, bra, vi sparar det. Jag är jättenyfiken på om chatten har några liksom, erfarenheter med Hinge, alltså för tjejer.
Du menar de två tjejerna vi har?
Jag tror alltså, vad de tycker om mer om exakt. Tjejer på Hinge. Jag misstänker att det finns liksom... Alltså.
Ja, men de hade lite kritik mot kvinnor.
Mot kvinnor generellt, att, kvinnosläktet.
Det var bland annat, om jag kommer ihåg rätt, att tjejer fortfarande skriver love, love, laugh.
Love, live, laugh,
love. Love,
love. Ja.
Som vad liksom? Vad
var
prompt svaret?
På någon prompt.
Live, laugh.
Love.
Love.
Alltså, oironiskt.
Ja, det är ju skittöntigt.
Kolla här då. Nu har vi Paula Dahlberg med oss. Vardagsrasismen. God morgon, god morgon, god morgon.
God morgon, god morgon.
God morgon. Du får en liten presentationsrunda här. Precis som Helena Lindholm fick, som var professor i freds- och utvecklingsforskning med speciellt intresse för Mellanöstern, palestinska konflikten, olika aspekter av den palestinska situationen. Särskilt det palestinska flyktingskapet, men också identitet och motstånd. Men också med särskilt intresse för flyktingskap och migrationsprocesser i relation till konflikt och utsatthet. Samt för diasporabefolkningar, samt för statslöshet och ordförande för regeringen. Nej, det var inte länge. Så du ska få en liten run-through här. Det är praktikant Klara, det är sidekick Nora, det är Agge. Och det är Malin och det är jag. Och så är det bara räkan idag. För Bruce spydde jättemycket i morse. Och jag kände att det var inte läge att ta i hans stora tunga buk och släppa honom ut på ringvägen. Det hade kunnat sluta illa. Har du haft några incidenter här på morgonen?
Nej, det har varit en otroligt lugn och skön. Ja, förutom att femåringen vaknade 3:30 i morse. Men utöver det, inga incidenter.
Vad skönt. Hur många barn har du nu igen?
3.
3? I vilka åldrar? Mm.
15, snart 16, 13 och 5.
Oj, jösses. Det är ändå ganska mycket.
Mm. Det är många år av barn.
Det är många år av barn.
Börjar du längta efter postbarnlivet? Liksom? Säsong, liksom andra halvan, eller vad ska man säga? Säsong 2.
Nej, men det jag tror att jag längtar efter mest, det är ju att kunna ta sovmorgon liksom, utan att ligga och lyssna med ett halvt öra efter om det börjar stäckas runt med någonting som inte ska stäckas runt med.
Men det är tonåringar när du pratar om då, inte femåringar.
Allihopa.
Ja, härligt. Vi har precis pratat med Helena Lindholm här på Göteborgs universitet som... sa massa väldigt rimliga och sakliga saker. Det kan vara väldigt härligt. Du är också väldigt rimlig och saklig på din Instagram. Jag har valt en liten annan väg, Paula. Jag vet inte om du har noterat det. Jag tänker att man jobbar på olika sätt i olika skikt. Det finns kanske en plats för båda. Att den arga kan också liksom, den arga lite orimliga kan också på något sätt vara någon slags isbrytare. Men jag är väldigt tacksam för att du orkar liksom hålla verkligen hold your cool på ett sätt som jag är imponerad av. Men jag antar att du kanske också rager någon gång ibland, men då kanske du inte lägger upp exakt vad du tänker och känner.
Nej, jag rager ganska mycket utanför sociala medier.
Ja.
Det får min stackars man ta istället.
Men det låter väl kanske ganska sunt. Men du
fråga mannen först kanske.
Men du, vad tänker du om det senaste? Det är mycket som händer nu. Det är olika saker som händer på campus och i senaten och i ICC och i RAFA och överallt. Vad är ditt huvud mest just nu?
Oj. Ja, nej, men det är verkligen supermycket som händer. Mitt huvud är nog mest kring RAFA och kring den politiska återvändsgränd som Hamas faktiskt har fångat Israel i nu.
Mm. Utveckla.
Ja, jag tänker att det är oklart på ett sätt om Netanyahu verkligen fattar det eller om han är fortfarande så inne i liksom någonstans att västvärldens stöd har varit så ovillkorat att han kan fortsätta ändå.
Mm.
Men det här upprepar mig några gånger, men man får tycka vad man vill om Hamas liksom. Men när det kommer till vissa politiska grejer så har de varit smarta, och här har de varit smart i att de undertecknade fredsavtal nu, vad blir det, vad är det idag, i måndags blir det väl, och det var ett fredsavtal som USA dessutom också hade godkänt, vilket ju gör att pressen på Israel blir väldigt stor. Att också då liksom gå med på det här när USA har redan sagt att det här är ett rimligt avtal liksom.
I korta drag, vad sa det avtalet då? För att Israel har ju vägrat gå med på en permanent vapenvila och så vidare.
Ja, och det är fortfarande om permanent vapenvila, vilket ju är lite varför Hamas har gått med på det. Men sen är det ju liksom direkt att släppa alla gisslan. Det finns fortfarande ingenting, alltså det som Hamas har vikt sig på till exempel är ju det här med att man ska upprätta då flygförbud över Gaza. Har ju de haft, vill ha som krav tidigare. Och det är vad jag förstår inte med nu då. Och sådär. Men det är eldupphör, att man ska släppa in bistånd eller hjälp för att liksom motverka hungersnöden som råder nu. Och gisslan ska släppas och så vidare.
Mm.
Men Israel har inte svarat på det här. De har liksom inte, de har inte sagt nej till det här avtalet ännu. De har heller inte sagt ja.
Mm.
Men de startade attackerna mot RAFA istället. Så att det är ju på ett sätt att säga nej till det här avtalet.
Ja, någon slags signal. är det väl ändå.
Precis. Men det här gör det ju väldigt svårt för Netanyahu och Israel att liksom hävda någonstans att ja, men Hamas vill inte ha fred, Hamas vill bara fortsätta våldet, de säger nej till alla fredsavtal och så vidare. För nu finns ett fredsavtal som USA har godkänt och som Hamas har godkänt och som Israel vägrar svara på, och ändå ökar man våldet.
Ja.
Så är ju rent politiskt, sin vinkel, så är det ju jättedåligt. Agerat av Israel att liksom då faktiskt starta markinvasionen i Rafa.
Och varför gör han det, tror jag? Är det bara för att han kan sitta kvar så länge kriget pågår? Eller?
Jag tror att det är en kombination av att han vet att så länge kriget pågår så sitter han kvar. Tar kriget slut så kommer han sitta jävligt löst. Det är inte så att han direkt har blivit mer populär under de här månaderna, snarare tvärtom. Tittar man på de som har varit gisslan och överlevt och kommit tillbaka till gisslan, så är folk jättearga på Netanyahu. Släktingar till personer som dödades på Novafestivalen är jättearga på Netanyahu och så vidare. Så rent generellt så är folk svinförbannade på honom i Israel. Motståndet mot honom är stort. Sen är det ju inte så att han är hela problemet på något sätt. Det finns många andra problem i Israel som samhälle och kulturen där vad gäller just liksom synen på Palestina och palestinier. Men sen är det ju liksom där, tittar man på vad som har sagts ifrån flertalet i israeliska regeringen, så är det lite det här att vi ska fortsätta tills Gaza inte kan utgöra ett hot mot Israel. Mm. Och där är det ju liksom så krasst att så länge det finns palestinier kvar i Gaza så kommer Gaza kunna utgöra ett hot mot Israel på något sätt. Mm. Och det här har man ju sett sen flera år tillbaka liksom, när man har pratat om det här, att, ja, men, att utrota Hamas genom att bomba och döda människor i Gaza kommer ju aldrig att funka, eller genom förtrycket. För att Hamas existens beror ju på en ideologisk tankegång eller ett idégods. Och det dödar man inte genom att döda människor. Det flyttar bara vidare till någon annan istället.
Ja, jag hörde i konflikt att rekryteringen i Libanon har aldrig någonsin gått starkare.
Nej, precis. Och det är inte konstigt liksom. Alltså så många människor nu som förlorar allt, hem, arbete, inkomst, familjemedlemmar, barn och så vidare. Det är så otroligt lätt att rekrytera dem som har förlorat allt.
Mm. För att det som de säger nu lite fördomsfullt har lite grann som vi kanske inte riktigt har. Alltså om jag hade vetat att så här, amen, jag är liksom förtryckt av en ockupationsmakt som jag aldrig någonsin kan vinna över, jag kommer dö, då hade det varit så här, okej, jag kanske kuvar mig, men problemet lite grann med de här människorna är ju ofta, eller alltså ur Israels synvinkel, är att de är inte så jävla rädda för att dö.
Mm.
Alltså för de lever ju redan ett rent helvete.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Så att liksom att få dö för sin sak är ju för dem liksom stolthet, att liksom bli martyr. Så att liksom, de kan inte riktigt skrämmas med döden ens, det är det.
Nej, och det är ju det. Alltså, ju mer man skapar ett helvete på jorden för dem som man har gjort nu i Gaza, ju mindre har de ju att förlora.
Ja.
Jag menar, lever du på gatan under ett taffligt ihopplockat tält utav plastbitar, ensam för att exakt hela din familj har blivit dödad och krossade under rasmassor, du vet inte om du kommer kunna ha mat imorgon, då har du inte så jävla mycket att förlora. Då är det liksom så att, ja, men jag kan ligga här och vänta på att dö.
Mm.
Eller så börjar jag slå tillbaka och kanske dör ändå. Mm,
ge mig en fucking bazooka så att åtminstone får sätta fyr på en tank innan jag dör. Liksom.
Ja.
Jag hade känt exakt det.
Att förstå att det är där det hamnar. Liksom.
Ja.
Och jag, det här, alltså, jag postade ju när jag häromdagen, jag vet inte, nu vill vi skulle ta upp det lite grann. Men, men i israelisk media så har man ju skrivit om det nu, att det liksom har läckt röstupptagningar från ett möte.
Just det.
Där flertalet liksom högt uppsatta militärer har suttit och pratat kring hur man ska liksom resonera i det här krigskabinettet och hur man ska tänka framåt nu med krig. Och det här var flera veckor sedan. Mm. Och där man liksom men rakt ut säger liksom att det här kriget har nått en dead end. Mm. Vad vi gör nu så de här målen som man pratar om i början 8, 9, 10 oktober att vi ska radera ut Hamas, vi ska se till att Gaza inte kan vara farligt, vi ska liksom vinna den här segern. Det kommer vi liksom inte kunna uppnå.
Nej.
Och internationellt så kommer Israel förlora för att det som händer nu när man ändå går in i Rafah, när det finns ett påskrivet från Hamas sida påskrivet fredsavtal och när exakt hela världens samlade kår av människorättsorganisationer och hjälporganisationer så säger liksom att gör ni det här så kommer ni att mörda mängder med civila. Det kommer vara en rakt av förintelse för att det är så många som kommer att dö.
Mm.
Och så gör man det ändå. Då är det som sagt, men det här är politiskt självmord.
Mm. Ja, det får man verkligen säga. Det är jävligt intressant ändå att de, att de tycker... Några gubbar tycker att nej men fan det är... Fan vi kör ändå grabbar.
Mm. Jag vet inte hur bra jag hörs här borta till datorn. Men det här, för nu fick väl Israels ganska stort stödpaket från USA ändå. När de skickade till både Ukraina och USA.
Mm. Med vapen?
Pengar.
Pengar. Mm.
Jag tror Ukraina fick väl typ 40-70 miljarder och Israel fick 21 miljarder eller sånt där.
Oj.
Men börjar deras stöd vackla lite också nu?
Ja, bland annat har ju USA faktiskt pausat en leverans av vapen till Israel nu.
Mm. Oj.
För att man vill avvakta hur det ska utveckla sig kring situationen i Rafah och för att man hade det fredsavtalet ändå på gång. Så att även från USAs sida så har det börjat vackla. Att... ser man att det faktiskt finns öppningar för andra lösningar än att antingen döda eller etniskt rensa alla palestinier ut ur Gaza, så vill USA givetvis ta den utvägen. Så att när Israel då mer eller mindre pekar finger även till USA och säger fuck you, vi gör vad fan vi vill, blir det väldigt svårt för USA att kunna upprätthålla den här fasaden av att Israel har rätt till självförsvarsdravlet liksom.
Mm.
Så det sjuka är väl att det, alltså Sveriges regering är en av dem som står absolut hårdast kvar bakom Israel fortfarande.
Ja, jag har inte parat kolla på några partiledardebatten senast, för jag orkar inte bli så arg. har du kollat?
Jag har bara kollat snippets av exakt samma skäl. Liksom, att jag blir bara så jävla förbannad. Liksom.
Mm.
Så att... Det var tillräckligt förbannad över de här senators brevet liksom till ICC, men
ja, kan du berätta om det för oss som inte vet, de här hoten mot tribunalen i Haag från någon senator i USA?
Ja, det var ett flertal senatorer som gick samman och skrev ett brev till chefsåklagaren på ICC.
Mm.
Om att Israel och USA är ju inte medlemmar av ICC. De har inte liksom skrivit upp på att de ska följa deras regler.
Mm.
Och som jag har pratat, att om det då går ut en arresteringsorder mot Netanyahu och andra högt uppsatta inom israeliska militären, så skulle det vara då en attack mot Israels självständighet.
Mm.
Och att man då varnar liksom att om ni gör det här så kommer vi att gå efter er, vi kommer gå efter er familj, vi kommer se till att ni blir portade från USA, bla bla bla, ni har blivit varnade.
Det är jävligt intressant resonemang. Jag ska också säga det, om jag någon gång blir åtalad för brott, ska jag säga, det här är en attack på min självständighet. Jag kommer nu gå efter din familj och alla du känner.
Det är också intressant och se de här försvaren som kommer hela tiden, för att det är så många som är som att bara, men ni som verkligen liksom uppenbart inte har koll på hur de här internationella lagarna funkar.
Mm.
För att ICC har ju rätt liksom att utöva juridik i alla länder som har skrivit på liksom, att de ska ingå i de här reglerna. Och det har Palestina gjort.
Mm.
Så att, och då är det så att då gäller de lagarna i det territoriet.
Mm.
Oavsett vem det är som utövar det.
Mm.
Vilket gör att när det sker, alltså om Israel begår krigsbrott inne i Israel så kan man inte åtala för det. Men när Israel begår krigsbrott inne i Palestina så kan man faktiskt åtala för det.
Mm.
För att krigets lag, eller liksom ICCs juridik gäller inne i Palestina.
Mm.
Oavsett om det är som utför det. Så att det, ja, så att det funkar liksom inte att säga att Israel är inte med i det här. Alltså att ni har ingen rätt att åtala dem för att ha dem.
Ja, det har de verkligen. Har du kollat lite grann på det som hände på campus over there?
Over there?
Mm.
Ja, det har jag också sett en hel del om. Och jag, det mest fascinerande kring hela liksom det som hände med campus och studenternas protester och sådär, det är ju liksom hur man framar det på olika sätt.
Mm.
I media. Jag såg till exempel när det stod liksom stora rubriker så här att någon judisk student hade blivit huggen i ögat med en flagga av en pro-palestinsk student.
Mm.
Och sen kom det ju filmklipp så, liksom, på vad som hade hänt.
Mm.
Och det var ju liksom mer att den judiska studenten stod och skrek på sitt håll. Det gick förbi andra som pro-palestinska studenter. En av dem bar på en flagga. När hon gick förbi så viftade flaggan till lite grann och kom liksom i ansiktshöjd på den andra. Mm. Men det var verkligen inte liksom så att när man hör eller läser att någon har blivit stabbed så tänker man inte någon som kommer och bara hugger verkligen och så. Och det var verkligen inte det som hände. Men samma liksom hur man framar så att oh, men det är så otryggt och de blir så hotade och det är så hemskt på olika sätt. Men sen när man tittar på vad som verkligen händer på campus, alltså, missförstå mig rätt, jag förnekar liksom inte att det blir även okvädningsord som skickas liksom mot judiska studenter på olika sätt och sådär, och det är ju inte okej. Men kollar man på varifrån våldet riktas allra mest så är det ju mot de pro-palestinska studenterna.
Mm.
Det är ju de som blir liksom nedslagna och misshandlade av poliser som har fått fingrar och armar och revben brutna och så vidare.
Det var, jag lyssnade på Greg Stokers Colonial Outcast-podd och de pratade om det här också. Mm. Och då pratade de om att i New York Times podcast The Daily, som är väl en av världens liksom mest uppburna nyhetspoddar, då hade de pratat om de här protesterna och liksom inte ens nämnt vad studenterna vill åstadkomma med protesterna.
Mm.
Alltså helt uteslutit den lilla, ganska viktiga delen ändå.
Ja.
Alltså divest och liksom så här synliggöra era kopplingar till Israel och liksom avsluta liksom investeringar med Israel. Det är ju liksom hela poängen. Det får bara låta som att det är det som är a mob of thugs som bryter sig in i private property och ställer till med oreda. Liksom.
Mm. Brukar inte det vara tonen? Liksom, att det är som att de uppstår från ett vakuum av ingenting.
Ja, och men så, det är ändå fascinerande när liksom, världens mest respekterade mediehus ska liksom skildra ett skeende och liksom inte ta med varför det sker.
Men det ser ju ut så massor i media, och det även nu kan man ju se i svensk media till exempel när man ska beskriva vad de här olika protesterna handlar om eller olika ställningstaganden handlar om, och så här, hur man liksom smyger in saker som att nu i någon artikel så trycker man plötsligt på att Hamas är islamistiska extremistterrorister. Och man bara, bra med kaka på kaka här, verkligen behövligt. Och i någon annan artikel så står det liksom om hur regeringen har varit väldigt fast i sitt stöd kring Israels rätt till självförsvar. Att man liksom fortfarande 7 månader senare är kvar i det här, att men det handlar om Israels rätt till självförsvar.
Mm.
Som de ändå inte har, så att det är liksom...
Vad sa du, har de inte rätt till självförsvar?
Nej, Israel har inte rätt till självförsvar.
Men det sa Helena Lindholm precis, alla stater har det.
Är det självförsvar?
Är det inte självförsvar? Ja, beroende på givetvis var attacken kommer ifrån. De har ju rätt till självförsvar från mot Libanon och Hezbollah, men de har ju inte rätt till självförsvar mot Hamas egentligen, eftersom det är de som ockuperar området.
Okej. Okay. Okej, okay, vad har vi? Har vi något mer vi tänker på?
Ja, hur gick det i Colombia?
Nej, hey, det är väl i september så åker dit.
September åker jag till Colombia. Men biljetterna är bokade.
Ja, ah, nice. Har du kontakt någonting med mami?
Ja, varje dag.
Är det sant?
Ja.
Vad mysigt, vad mysigt. Ja, ja, Paula, alltid trevligt att prata. Jag fick faktiskt prata med en kvinna som har varit på University of Chicago de senaste dagarna och vet du det, hängt där. Jag pratade med henne igår, så att jag har en liten inspelad intervju som vi kan lyssna på om vi vill ha 7 minuters paus kanske. Paula, alltid ett stort nöje att få prata med dig.
Ja, detsamma.
Vi hörs snart igen, hoppas jag.
Ja, alltid.
Kram, kram. Hej.
Hej då.
Ja, hörni, vad säger ni om det då? Mitt förslag?
Ja.
Lät inte skönt, eller?
Kör.
Skönt, alltså det är ju intressant.
Ja. Vad är temat?
Det här är alltså en kvinna jag fick prata med igår som har varit på campus på University of Chicago. Mm. Där det har också varit stökigt. Och hon berättade om hur det har varit. Ska vi?
Det vill jag veta. Mm.
Du tänker så, istället för pauslåt liksom?
Ja.
Så vi bara fejdar ut oss.
Ja.
Ja.
Okej, Helena Hägglund heter jag. Jag är egentligen doktorand i journalistik och jag är journalist sedan tidigare. Jag jobbar mycket med västern och jag är just nu i Chicago. Så jag bor i Chicago och liksom, har kopplingar till där det har varit ett stort sånt encampment av studenterna för Palestina under en veckas tid.
Förlåt, det försvann när du sa vilket universitet?
Jaha, University of Chicago här i södra Chicago.
Okej, okay. Yeah.
Och där har varit en... så jag har varit på den här encampmenten då, eller tältlägret kan man väl säga. De satte upp det för... studenterna här satte upp det för en vecka sedan på campus här. Och det är liksom en park då som är mitt på universitetet.
Mm.
Och sen så har jag varit där i princip varje dag sedan dess och gjort olika saker, och idag så skulle jag haft en, liksom, en föreläsning på tältläget också för studenterna, men nu så har polisen nu i natt så kom de och väckte mitt under natten medan alla sov, så kom polisen och stormade lägret och tog bort alla tält och sådär. Stängde alla byggnader runt omkring. Skitmycket polis och polishelikoptrar överallt.
Mm. Gick det fredligt till, så att säga?
Alltså det i sig är ju inte fredligt att polisen kommer och liksom stormar folk. Men det har inte, så som jag förstår det hittills, alltså de fortsätter fortfarande protestera vid utanför liksom lägret.
Mm.
Det är bara att jag är liksom ett kvarter bort just nu. Och så hittills har det inte varit några arresteringar, och så som jag förstår det ingen blodvit eller så heller.
Nej, okej. Men hur var stämningen då innan, när det bara var tältläger? Så?
Alltså det var typ det finaste jag varit med om, på riktigt alltså.
Mm.
Jag har ju varit, alltså jag har ju jobbat som journalist länge då, och jag var med på, jag har varit på Occupy när det var i London, och jag har varit på Syntagma-torget när det var 2011 i Aten, och det var ett ockuperat torg, och även på Tahrir-torget i Kairo. Och jag tycker att alla såna här försök till att så här, skapa någonting annat är alltså bortom typ det liksom kapitalistiska samhället är väldigt vackert. Och det är precis vad folk har försökt göra här också. Att det är liksom väldigt lugnt och väldigt fredligt. Och så här, mattält, medicintält, barntält. Jag har ju barn så jag har varit där med mina barn väldigt mycket. Mm. Ja, folk som sitter och läser och har mycket så här, föreläsningar, teaching som det kallas. Och sen så protester då, där man ställer sina krav på att universitetet ska för det första visa öppet vilka investeringar de har i den israeliska militären och vilka samarbeten de har med israeliska universitet, och sen också att man ska, vad säger man på svenska, divest, avinvestera från samarbeten. Så det har ju hänt liksom dagligen sådana protester då också. Mm.
Kritiken har ju varit att det har varit våldsamt och att antisemitism och judiska studenter känner sig otrygga och så vidare. Har du sett något av det?
Alltså det är sån bullshit alltså. alltså sorry, för att nej, men på i tältlägret så är det är muslimska studenter, det är judiska studenter och kristna studenter. Alltså det har varit så otroligt mycket fokus på inklusivitet. Mm. Varje dag har det varit liksom bönestunder för alla de här grupperna. Och det är jättemycket judiska studenter som har organiserat sig här. Precis som på alla andra universitetsencampments också. Och jag tycker att det är liksom en otrolig grej hur det finns en tendens att liksom ignorera den här gruppen judiska studenter och judiska organisatörer, som att de typ inte finns, när de utgör en jättestor del av både de här tältlägren då på universiteten, men även i den större Palestina solidaritetsrörelsen. Så är de jätteviktiga. Alltså jag menar att det är bullshit utifrån vad jag har sett här, absolut. Men sen så är det ju svårt, det är svårt för mig såklart att tala om andra ställen som jag inte har varit på. Och det är också, det är ju alltid omöjligt att säga någonting om hur folk upplever blotta närvaron av Palestinas solidaritet. Det i sig verkar ju kunna uppfattas som antisemitiskt också. Men av vad jag har sett så finns det liksom inte en tillstymmelse till någonting sånt i tältlägret här.
Okej, men nu är allting borta.
Ja. Sen i natt, sen några timmar, för nu är det ju morgon här. Alltså, nu är det klockan. Så jag, när jag vaknade så höll de på att riva det.
Okej. Och vad kommer hända framöver, tror du?
Just nu så är det ju fortfarande studenter som protesterar mot polisen här då, runt om campus. Men alltså det är väldigt svårt att säga vad som ska hända härnäst. Det är också väldigt synd, för att det är flera andra universitet, bland annat här i Chicago, ett annat Northwestern, där de slutade sin encampment för att de nådde vissa överenskommelser med universitetet. Sen kanske de överenskommelserna inte var tillräckliga, men det ledde i alla fall inte till en sån här brutal polisinsats. Så att det behöver ju inte leda till det. Och en annan sak som jag kan ta och säga är att här, det är inte bara studenter, utan de anställda på universitetet är otroligt vad säger man, supportive, uppbackande av studentrörelsen också, och är där varje dag, hela tiden. Mm. Och hade en presskonferens igår där de säger att de står bakom studenterna och deras villkor. Mm. Så att det finns ett väldigt stort stöd. Också, alltså klart inte hela, eller inte alla professorer och anställda, men bland många av de anställda finns ett stort stöd också.
Ja, men tack så jättemycket. Det var intressant att få en inblick från någon som är på plats, alltså på University of Chicago, var det så?
Ja, exakt, precis.
Ja, men tusen tack Helena, och lycka till. Hoppas det händer mer grejer.
Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.
Ha det bra, hej.
Mm, ha det bra, hej.
Ha ha.
Stämning.
Lösa tankar med några kall till. 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 Läsa tankar.
Jättebra.
Det var du
improv.
Som föreslog. Jag tyckte att det kändes halvproblematiskt.
Ja. Jag fick en problematisk känsla när du drog igång den där. Ja, men det och var, kollade på Nora.
Det var ändå mitt egna förslag. Så ja. Han ska få lite. Det är så rassigare inte.
Nej, det var verkligen ditt förslag. Men det är kanonlåt.
Precis, det här är lösa tankar. För att jag, det här är tankar jag har. Och så tänker jag att jag delar med mig av dem. Mm. De kanske inte är toppen varje gång. Men det här är lite vad jag funderar på senaste tiden. För att jag kollar fotboll, mest allsvenskan. Mm. Och i förlängningen har jag på senaste tiden också börjat lyssna väldigt mycket på fotbollspoddar. Oj. Dels för det laget följer, men också lite så generellt som liksom tar ner allsvenskan och pratar om matcher och skit och sådär. Och en grej man märker när man lyssnar på fotbollspoddar, för det är ju typ bara killar tills de kommer på att de behöver kvotera in en tjej typ var tredje månad. Mm. Så just det, tjejer existerar.
Nej, Julia Frenfors.
Ja, om de liksom inte, om det inte är damfotboll de diskuterar, då ska det ju vara bara tjejer och sen någon sån expertkille liksom. Men de har ju verkligen sitt egna språk.
Förlåt, jag minns bara att jag såg Wilbach en gång i morgonstudion. Skulle starta tutto-tuttar eller så här.
Tutto-fem.
Ja, tutto-tutt. Hur gick det med den?
Den gick väl helt okej, tror jag. Men jag vet inte, jag tror att de ska fortsätta.
Okay.
Det var ju Petronella, vad hon hette. Gammal Bayern-spelare.
Ja, skitsamma, förlåt. Fortsätt.
Precis. Men det är absolut, jag tycker liksom det blir alltså intressant på något typ sociologiskt sätt hur killar pratar med varandra när det är bara killar. För att jag som tjej, alltså du får ju väldigt sällan insyn i det. Eller typ du kanske inte klockar vad de pratar om, och det är förkortningar hit och dit. Och det är, de har otroliga sätt att uttrycka sig på som jag fascineras av. Jag tycker det är alltså jättespännande. Och de har liksom, de tar ju fram sitt egna språk typ. Eller om det är en subkultur eller vad det är. Men det är väldigt imponerande och lyssnande. Och lyssna på, tycker jag. Så att jag har ju tagit fram en sån där. Ni vet, jag vet inte om ni har sett någon gång typ när polisen tar fram så här. Här är en ordlista för att veta om dina barn pratar om droger. Och så är det så förkortningar typ braj, marijuana. Alltså sådana där grejer. Hasch. Ja, en gubbe. Det är, ja, alltså typ sådana där grejer. Så jag har tagit fram en liten egen sån av grejer jag har lyssnat på och snappat upp. Och var så, vad fan betyder det här? Jag kan inte lova att den är jättebra. Jag har säkert missat massa saker. Men det här är bara den senaste veckan när jag har lyssnat på lite
jag
olika
poddar. Jag är så spänd på om jag kommer kunna ett enda av dem.
Och sen tänkte jag dessutom avsluta med ett quiz. Men det passar bäst om det är två personer, för det är så här sant eller falskt. Och det är lite på, för att även poddarna har ju verkligen så här otroligt specifika namn varje avsnitt, varje liksom ämnesavsnitt, som är ganska kul. Och då är det så, sant eller falskt, har jag hittat på det här poddavsnittet eller finns det på riktigt?
Namnet på podden.
Namnet på avsnittet.
Gott snack, gott snack.
Hörrni, det närmar sig.
Ja, vad är det?
Ja, just det.
Sionismens undergång, nej. Livepodd på Rigoletto.
Ajajaj.
18 maj, lördag. Vi hade lunchmöte igår med Sebastian Mattsson. Han planerar en massaker av sällans goda slag. Ja,
han skrev till mig sent igår kväll med massa saker han vill upp på bioskärmen. Det är fint. Jag ser hur han sitter hemma och knåpar nu på något riktigt bra.
Ja, verkligen. Det kommer bli en helt unik livepodd. Vi kommer ha fler människor på scen, eventuellt än i publiken. Beroende på hur det går. Men jag tror att det kan bli extremt roligt. Jag har också fått Alltså jag har fått, jag bad Paul Hollander ska ha liksom ett anekdotrep om det går på tomgång. Så går man till Paul Hollander så levererar han en sinnessjuk gränslös anekdot. Jag bara frågar så här, har du några anekdoter? Alltså den mängden text jag har fått på sms är alltså... jag kan ta ut det på skärmen här lite bara för att bara säga. Det här är då, jag tänkte säga, bara från igår. Nu är det väldigt...
Jävlar!
Men det är så... Jag skulle säga att det kanske är 4 A4 med helt sinnessjuka anekdoter.
Yes.
Jag hann se ordet Osama bin Laden och det känns bra. Det är bra anekdoter nu.
Nej, men det är Paul, då är det bra anekdoter.
Nej, men han hade varit i Afghanistan och det var talibaner och mullor och grejer. Det var galna grejer. Så det kommer bli potent.
Det får man verkligen säga. Ska vi gå ut lite med vilka segment som kommer?
Tycker jag. Det kommer bli kropp och knopp.
Kropp och knopp.
Med exklusivt Fanny Svärd och sin pojkvän Marve Ahlner. Känd från Killnytt. Känd också från att vara lite sjukskriven. Gör stor comeback.
Fan vad fett.
Ja, det kommer bli kul. Och de kommer teama upp med någon. Exakt vem vet vi inte riktigt vad eller.
Nej. Det återstår att se.
Eventuellt... Johan Rabeus kanske vi ska se. Jag har äntligen lyckats få till Rabeus. Han kommer komma och dricka vin med oss nästa vecka. Ja. Gott vin.
Då ska vi försöka smörja
på fyllan. Få
en servett. Ja.
Det kommer vara Toxiska Tokan som teamar upp med Adali.
Äntligen.
Magi kommer skapas.
Vi vet alla vad hon tycker om Adali. Det är inga kalla känslor.
Nej, hon kommer ju få vrida ur sin tena lady. Det kommer bli nostalgikvart från Max såklart.
Och då med hjälp av en enorm bioduk. Alltså det kommer vara den mest gåshudsframkallande nostalgikvarten i kvartens historia.
Ja, men alla de där bilderna ni får i huvudet när han pratar om sin nostalgikvart kommer ni nu få se på en skärm lika stor som Östermalm. Ja. Det kommer bli Jonas frågelåda. Ni kommer få ställa frågor på
fysisk låda så alla kommer kunna
skriva lappar på förfesten lägga i sina barn utanför. Precis. Och så kommer vi ha, om Jonas fegar ur på någon fråga, Paul Hollander som svarar på frågan. Helt ärligt, det vet man. Och så kommer vi få massa sådana saker. Och så kommer vi få göra en specialare med reality check då i tanken. Det här är lite sårbart, men tanken är då att vi ska låta två personer från publiken, eller en, vi har inte riktigt bestämt kanske, göra en Love is Blind date.
Jajamän.
Med en redaktionsmedlem på scen.
Två redaktionsmedlemmar.
Vi får se hur mycket tiden räcker till, men minst en i alla fall. Och
vilka? Vem?
Ja, men det är väl det som är lite hemligt, va?
Är det hemligt?
Men
vi kommer ju behöva gå ut med det, för vi ska söka personer som vill...
Okej,
måste ske en casting här.
Love is Blind kommer då ske för redaktionsmedlemmen. Den andra kommer veta om det. Den kommer bara behöva övertyga redaktionsmedlemmen och gå på en annan dejt.
Precis. Just det. Ska vi säga det då?
Jag tycker att vi säger det. Malin, vill du säga?
Ja, handsvett.
Det är Malin.
Ajajaj.
Så alla ni som, jag vet att det är många bara i chatten som har drömt om den här chansen.
Ja, herregud.
Så vi kommer lägga ut eftersändningen idag. Där ni får anmäla intresse. Och skulle ni bli valda då, så får man också en biljett. Och
tryck på till det, gratis biljett.
Tryck biljett och en biljett till en kompis också, så man inte behöver gå själv.
Det är två plåtar till priset av noll.
Det
kan vara lite stor bara på scen.
Och en dejt med...
Exakt.
På scenen.
Det garanterar inte någon intimitet. Bara ska vi bara vara tydliga.
Nej, ingen snusk på scenen. Absolut ingen så. Första kyssen. Nej,
men målet är ju en andra dejt då. Liksom. Så är
det ju. Skicka era bästa nu. För vi vill att det här ska bli sexigt.
Det har ändå kommit ledtrådar idag var de. Folk kan
men
tänka
tänk
på.
Lite...
Ja, det är ett bra avsnitt att breaka detta. Mm.
Ja, men, nu vet ju alla vad Malin vill ha.
Exakt. Men, och det är ju...
Eller inte vill ha.
Det är inte Malin som kommer få bestämma vem det är. Utan...
Nej. Jag kommer inte se.
Vi är matchmaker.
Och eftersom det är reality check, då behöver man ju tänka lite typ så Bonde söker fru. Alltså de här breven man skriver för att sälja in sig till bonden.
Skeppen är.
Precis. Men det är ändå...
Säg inte att det kommer från Afrika, utan specificera.
Specificera vilket land, okej? Så där kan man ju verkligen trycka på. Jag undviker att säga att jag gillar långa promenader längs stranden kanske.
Men,
för att,
men hur på det, får de vara liksom, med tanke på unavailable?
Hur menar du? Alltså när man...
Ja, det är det här brevet liksom. Hur...
Malin kommer inte få läsa den.
Nej, jag
kommer
inte.
Det är vi som läser.
Det känns ju lite orättvist. Alltså orättvisa premisser. Eller i och för sig det är väl som Bachelorette. Liksom, att jag... Att de ska bara vinna mig på den dejten. Mm. Eller? Mm. De, visst, det är jag som ska välja. För de vill ju dejta mig. Annars söker de mig.
Ja. Men de måste väl övertyga att de är att du...
Ja. Så det är jag som har makten.
Enklast tror jag är att man skickar ett DM på Gott Snacks Instagram. Man kan ju förstå att mejla också. Men det är nice att få kolla på er liksom Instagram. Så vi kan liksom...
Se till att ha öppen profil.
Ja. Ja, har du stängd profil så går du ju bort den där. Typ
ja. Ja. Men du kan öppna den bara en liten stund. Liksom.
Ja, som flickan så. Det kommer bli jättekul. Det kommer också bli Gunsans gaggel. Det kommer bli tjejnytt. Och det kommer kanske bli något litet surprise-element som vi inte vill spoila. Ja,
nej.
Men Tutto Balutto, så kommer det bli då Fredrik, Agge, Dollan, Max, mamma, Petrina, Jonas Dahlqvist, Tora, Paul Hollander, Pascal Lido, Peo, Malin, Adali, Nora, Klara, Lyskova, André, Mattsson, Damer, Fanny Svärd, Marve, Micke Ljungberg och, nej, Carl Tullius, han nappade faktiskt inte riktigt det. 22 personer då, i alla fall. Så det finns någon för alla.
Verkligen.
I känslan.
Det kommer bli otroligt kul.
Jag kan ha glömt någon. Med reservation att jag kan ha glömt någon. Men ja, jag tror att det kan bli en helt ny livepodsupplevelse.
Mm.
Lite rörigt, men väldigt, väldigt roligt. Man kommer garanterat få se sin favorit i alla fall.
Mm.
Och dricka bärs före med och kanske efter.
Mm. Mm.
Både förfest och efterfest har ju Rigoletto prompt önskat.
Nice.
Vi är inte svårflörtade.
Nej, inte på den fronten.
Jag tror att det kommer bli en helt unik, unik lokal också för det på. Det är väldigt luftig och det är inte den här liksom, lite trånga, mysiga teaterkänslan. Utan här är det verkligen det är spacious.
Tänk er liksom en lyxjatt. Däcket, de här soldäcken på en lyxjott.
Ja, eller första klass på liksom en Airbus till liksom Singapore.
Mm. Inga jävla trånga klappstolar här inte.
Nej, på bondenbar.
Ja, en plastbänk utan ryggstöd.
Nej, alltså nej. Man kan liksom, man kan ligga i sin fåtölj och supa sig så berusad att man somnar.
Mm.
Och då får man göra det. Ja. Och då får man sova i två timmar.
Det är så många som brukar sova till podd, så att gör det live istället.
Exakt, Henrik Ståhl
somnar. Kom och somna på
livepodden.
Kom och somna med oss. Nej, men kom och festa och ha en oförglömlig kväll. Det här kommer ju inte... Det här kommer inte bandas, det här kommer ju bli stökigt.
Ja.
Det här ska inte lämna
rummet. Ja, det som sker på livepodden sker där.
Ja. Jag har också lovat Jonas med frågelådan och sånt där att nu är det ett tryggt rum.
Ja, det kommer vara filmförbud och allting.
Åh, vad skönt. Sådana.
Lappar,
lappar på kamerorna.
Typ. Vi ska anställa en stor vresig ordningsvakt som slår telefonen nu.
Gå med en ficklappa så här.
Fan vad fett.
Ja, det är mäktigt. Ja, filmstaden.se, där kan man köpa biljetter.
Ja.
Det är tydligen ett politiskt event, så att polisen håller just nu på att göra en säkerhetsbedömning.
Det är ändå nya Gott Snack.
Ja, Säpo måste kanske vara där, vi får se.
Kommer det finnas prickskyttar?
Förhoppningsvis.
Det blir Eurovision-nivå säkerhet.
Det hade inte varit ankhud. Om det satt prickskyttar uppe på.
Får man ha palestinasjal?
Exakt, Rigoletto går ut och förbjuder
Det kommer vara förbud mot att inte ha palestinasjal. På den kan meddela. Det ser faktiskt ut som att det säljer på ganska bra nu när jag kollar på det samtida. Det är kul. Det kommer bli en jätterolig kväll alltså.
Ja,
folk kommer vara salongs och medla till.
Ja.
Så kan man väl säga. Och vi ska försöka styra skeppet på något sätt.
Mm. Det kommer bli ett väldigt svårt jobb att styra den här. Det är ju Titanic på scen.
Ja, men det kommer bli som debatt typ. Ja. Alltså den känns den här avväggen med liksom 25 pers.
Yep.
Men
det kommer vara roligare.
Det blir nog helt nytt.
Mm.
Kan man köpa alkohol på alltså på Rigoletto?
Överallt. Alltså,
på toaletter. Du kan inte gå en meter där du inte kan köpa
alkohol. Det går att ha en QR-kod framför dig hela tiden.
Och har du problem med alkohol? Du
är så... Nu är det slut för gratis lyssnarna. Ja, och det som hände idag är att det är demokrati onsdag. Vet du det?
Nej, berätta snälla. Jag vill veta mer.
Demokrati onsdag är när vi släpper viktiga samtal gratis. Idag, det var mycket debatt såklart. Det hände mycket i Mellanöstern, kan man säga.
Ja, det kan man säga.
Mycket som behövde gås igenom med väldigt kunniga experter. Experter är det ju faktiskt. Det är plural. Men det är ju på bekostnad av det goda snacket som är lite nerklippt. Det är hela, för att få hela Malins incognito mode segment då hon berättar om hur man ska bete sig på Hinge för att få tjejer.
Alltså viktigt att lyssna på, skulle
jag
säga.
För alla killar, allmänbildning.
För alla killar där ute.
Verkligen. För att få hela det, då är det Patreon som gäller. För att få hela Noras fotbollslingo-quiz och snack om fotbollslingot som används i väldigt mycket killfotbollspoddar. Det är väldigt roligt. Mm. Jag var lite facit där, jag lyssnade mycket på fotbollspoddar så jag kunde förklara vad vi menade. För att få allt det goda snacket också, då är det patreon.com/gottsnack som gäller.
Och det kostar ju bara 100 kronor att få eftersnacket.
Att få eftersnacket också.
Också. Och också. 69 kronor för...
2 timmars känning. Och 39 kronor för 2 timmars känningen alla dagar förutom varje måndag.
Mm. Men måndagar är ju väldigt mysiga också.
Exakt, så jag skulle verkligen tipsa om 69 kronors nivå.
Ja, jag med. Det är ju liksom bara skippa tunnelbanan en dag i veckan och gå fram och tillbaka till och få jobbet. Liksom.
Vet du vad Kenta, gamla musiken från de kallade Smods, sa om 69?
Nej.
Try it, you like it.
Ja. Mm. Väldigt bra citat skulle jag säga.
Hi. His soul goes marching on. Mine eyes had seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath is stored. He's loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His soul goes marching on.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.